Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Tillbaka efter 2 veckors paus. Jag bröt foten och jobbade med massa annat och fick återbud. Så kan det gå. Men fan vad kul det är att vara tillbaka. Stötta gärna den här podden. Det gör man på patreon.com/minavännerboken. Man kan skänka vilken slant man vill. Men ger man 50 spänn eller mer, då får man en egen fråga till kommande gäster. Och såklart, då dras det bara pengar de veckor som vi släpper avsnitt. Vi pratar ju om jag. Men veckans gäst. Han har varit skådis sedan sin egen skoltid. Och för en 90-talist som undertecknat så har han varit med hela vägen. Det är Ondskan, det är Andra Avenyn, en man som heter Ove. Hippipora för guds skull. Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, julkalendrar och så vidare. Jag tycker personligen att han är så jävla bra skådis. Det var väldigt, väldigt trevligt att slå sig ner mitt emot honom också. Han slår mig som en väldigt en man med självinsikt. Och i brist på bättre ord är en nypa konstig på ett väldigt bra sätt. En mycket, mycket fin man. Podden Min klipps av Alex på Silverdrake förlag. Men nu hörni, 248 sidan i Mina vännerboken. Filip Berg! Hjärt innerligt välkommen hit.
Tack.
Vad fräsch du ser ut.
Tycker du?
Ja, 100%.
Ja, jag har varit i Spanien i en vecka och liksom fått en liten, liten dos av El Sol.
Ja. Utom man böjer.
Ja, jag tror det.
Du är berest. Ja. Ja, men vad härligt, det förklarar ju en delvis av saken. Men innan vi drog igång här så berättade du att du har alltså inte, du har varit ledig ett kvartal.
Mm.
Hade jag varit ledig ett kvartal, hade jag inte El Sol eller inte, så hade jag inte sett ut för det.
Men jag tror att det kan vara att jag tog en dusch i morse. Jag har börjat förstå att det hjälper glansen.
Ja.
I ansiktet.
Det spelar in. Det du försöker säga är att du inte känner dig som på topp i livet, eller?
Nej, men det, jag tror inte. Alltså det, om vi ska vara lite ärligare där.
Mm.
Jag avslutade mitt sista jobb 16 december.
Mm.
Och jag ska börja jobba. Så här, jag har gjort lite jobb.
Mm.
Alltså jag har hjälpt till med provfilmningar för en grej som jag ska göra. Jag har gjort sån här ADR eftersynk. Mm. Lite småjobb har jag gjort.
Mm.
Men jag har ju varit väldigt mycket ledig.
Ja.
Så att man känner sig inte så produktiv.
Nej.
Det gör jag inte. Men det kommer väl
ja.
I vår.
Och du har... alltså min bild av dig... Det är så intressant. Man baserar ju det så himla mycket på... Dels kanske Instagram, men också vad som syns i som bioreklam.
Aha,
så ja. Och det är väl kanske grejer som man har gjort ett halvt år tidigare eller något. Men min känsla är att du har haft jätte... Att du har varit överallt de senaste åren.
Ja, men det kanske... Alltså jag menar, de här 3 månaderna som vi pratar om nu, de är ju inte representativa för liksom hur det såg ut förra året.
Nej.
Men det lustiga med det där är att man tycker ju aldrig... Jag tycker ju aldrig att jag jobbar så mycket.
Nej.
Men jag får höra att folk ser en ofta. Men jag vet inte... Allting är ju relativt.
Ja.
Liksom. Jobbar man mycket som... För jag jobbar ju inte på teater.
Nej.
Jag gör ju bara film och tv.
Är det slitigaste i ditt yrke? Är det att liksom göra tre vallarna föreställningar om dagen en hel sommar?
Säkert. I wouldn't know. Jag har ingen aning.
Nej.
Jag har aldrig stått på en teaterscen.
Du har fortfarande inte gjort det?
Nej.
Varför då?
Jag vet inte. Jag har haft... Vid två tillfällen har jag fått chansen.
Mm.
Men då har jag också fått ett jobberbjudande som har varit på tv. Och då har det betalat så mycket, mycket mer.
Mm.
Och när man frilansar så tenderar man ju tycka att det är härligt att kunna betala hyran längre.
Ja, det förstår jag verkligen.
Så att,
är du inte rädd att du har scenskräck?
Jo, men det kommer jag få, förmodligen. Men för jag vill göra teater.
Mm.
Men jag tror att man kommer över det. Alltså, jag tror bara att man ska dra av det där plåstret så tror jag att det löser sig. För att jag tror att jag skulle tycka att det var roligt att få göra teater.
Mm.
Att få den erfarenheten.
Förlåt för dålig research, men har du gjort andra grejer på scen som du inte räknar in som teaterscen?
Nej.
Du har inte jobbat på scen?
Eller vad menar du? Att jag skulle ha gjort så här Cirque du Soleil?
Har du gjort Cirque du Soleil?
du har fan inte gjort någonting.
Det är de tre stora. Det är ju film, tv, Cirque du Soleil och teater.
Nej, jag har inte...
Buskis.
Jag har liksom inte jonglerat eller skådespelat på scen. Men jag kan säga så här, det kommer.
Ja.
Jag tror det. Förr eller senare så kommer jag förhoppningsvis få chansen att göra det.
Prata ordentligt, Robin, i din ingen podd. Då kvarstår jag ändå frågan. Är du inte rädd att du har scenskräck? Att du vet du hur du kommer vara inför 400 pers?
Så här, jag har delat ut pris vid några tillfällen på olika galor.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag delade ut pris på Guldbaggegalan för några år sedan. Och det tyckte jag var...
Det var så kul. Det var det här när du skulle ha med dig
Helena Sandberg. Ja, och hon blev sjuk liksom 12 timmar innan.
Otroligt snyggt löst.
Tack så fan. Den känslan var ju alltså för jävlig innan jag skulle gå ut. För att då var jag jättenervös. Men det gjorde jag ju. Så att då tänker jag, scenen när man har repat liksom en föreställning tillsammans med en ensemble och man någonstans är flera också. Mm. Att man håller lite varandras ryggar och ändå kan luta sig på så här, men vad fan, det här, vi kan ju det här nu.
Typ om Helena dök upp eller något.
Ja, vad skönt det hade varit. Det hade varit så otroligt skönt om hon kom i sista sekunder. Ja. Så att det är klart att jag förmodligen har scenskräck, men folk går ju upp på scenen ändå.
Ja, ja. Gud.
Liksom.
Jag ser ju ditt värv så mycket från ett alltså helt annat perspektiv än vad du gör. Mm. Kan du beskriva den, alltså om man ska skriva en roll som är som gjord för dig. Vilken roll är så här? Alltså om du skulle få läsa den så vet du att det finns ingen i Sverige som gör det här bättre än jag. Den här är jag skriven för. Utöver ålder och kanske utseende och sånt där.
Okej. Okay. Det är så svårt eftersom att man inte kan då ta liksom en förlaga som redan finns.
Mm.
Så att vi båda förstår vad jag menar. Så det är ju en väldigt svår fråga att svara på.
Mm.
Men jag tror att kanske en roll där alltså mina egna livserfarenheter kommer till användning.
Mm.
Alltså vad det nu är. Att jag har jobbat mycket i restaurangbranschen när jag var yngre. Jag har jobbat liksom i bar. Jag ville bli polis. Jag har med väl någon form av liksom komisk ådra i mig.
Mm.
Men jag tycker också att det är roligt att göra drama. Så att drömrollen skulle väl vara att det är liksom en dramatriller. Triller skulle jag tycka var härligt. Då vill jag gå dit varje morgon och vara rädd att jag ska liksom fucka upp det. Då tror jag att det är en riktig utmaning för mig.
Ah, ja, ja.
Men jag kan liksom inte säga så här, han ska vara undercover. Alltså det där, det vet jag inte vad det är.
Men jag tyckte att du mer skulle gå, eller som jag har sett dig mest göra, jag tänkte mer att du skulle vara kanske, jag tänkte att du ska spela ny, eller så här, förälskad till exempel. Sådana där egenskaper.
Ja, du menar så stora värdeord.
Ja, men eller att du ska spela vilsen, eller du vet, såhär, ny på jobbet. Eller såhär, vilka grejer det hade, gör du jävligt bra, skulle du säga?
Det är så jävla svårt svar. Jag vet inte fan. Men, ja, men kanske, nu låter det så alltså jävla deppigt, men kanske liksom någon som, alltså sorg.
Ja.
Och någon som försöker liksom få livspusslet att gå ihop.
Mm.
Utan att det blir liksom självömkan. Nej, men jag tror att någon som kämpar med någonting. Uh-huh. Alltså om det är ett vilsen på jobbet. Det är ju en scen. Sen är ju det klart. Alltså jag tror någon som kämpar med att få liksom livet att gå ihop.
Just det. Vet du vilka du ligger i samma fack som? Alltså vilka ringer de? Du behöver inte nämna namn om du inte vill, men om du tackar nej, vet du vilka de ringer då?
Nej, men jag har väl en föraning. Jag kan tänka mig att vi är ju... Det där beror ju också lite på om de ska provfilma en karaktär och de inte har bestämt. Ja, men han kan vara 30, han kan vara 43, han kan också vara 23. Och så får inte jag rollen, eller jag tackar nej till rollen, då vet man ju att då är ju liksom spannet väldigt brett. Men ifall det är manliga skådespelare i min ålders liksom kategori, då, och de vill ha någon som är lite etablerad och som har jobbat ett tag, då är vi ju inte jättemånga.
Nej.
Nu är jag så dålig på att komma på vilka vi är. Hade man suttit en timme hade man säkert kommit på jättemånga. Men jag tänker att vi är väl typ 6-7 stycken.
Så. Ja, det är så. Jag är komiker också. Och där är det såklart så att man börjar väl se vilket spann man tillhör och vilka... Ja, jag ställde in och så blev det den istället. Man börjar fatta det liksom.
Ja.
Finns det en bitterhet eller blir man sur om det dyker upp att någon i samma skrå får en fet roll? Hur mycket är så här, fan, gick jag miste om den julkalenderhuvudrollen?
Jag tror att alla som säger någonting annat skulle ljuga. Det är klart att det finns en liten kanske inte bitterhet, men det kan ju finnas en liten avundsjuka, och den tror jag bygger på att rollerna kommer inte på rullande band.
Nej.
Alltså även om man har jobbat i liksom 15-20 år, så sitter ju inte folk hemma med fyra manus och så här, vilken ska jag välja? Men samtidigt så försöker jag tänka att inte låta det bli, om det finns en liten form av avundsjuka, att inte låta det ta över, för att konkurrensen är så stor som det är. Så att börja säga då, att börja gå in med inställningen att de andra skådespelarna som är i min kategori, att vi ska börja liksom tävla mot varandra. Det blir ju egentligen bara självskadebeteende. Då är det ju, tror jag att man kommer längre på att vi hjälper varandra. Alltså ibland att man hjälper varandra med provfilmningar. Och...
Det gör man.
Ja, det brukar jag göra. Nu är det, jag är väldigt bra kompis med Stasse, Anastasia Solis. Och han och jag hjälper varandra. Och vi i någon form konkurrerar väl mot varandra. Men han och jag har valt att så här, inte tänka på det, utan det är bättre att man pushar varandra, för att man är så ensam ändå i det här yrket. Liksom, ni och frilansa och inte veta när nästa jobb kommer och så.
Jag hör, för 8 år sedan så, då var det ju Jesus Nemo och då lyssnade jag på det. Och då så pratade du om den här grejen att det är inte du som bestämmer när du ska jobba.
Nej.
Har du kommit till sans med den situationen mer ju mer etablerad du har blivit? Eller är det fortfarande samma så här, om de vill så är jag arbetslös?
Ja, men jag tror att komma till sans med det tror jag är liksom en process som kommer hålla på i hela ens verksamma karriär. Och det är därför också jag tycker man ser att många skådespelare som börjar bli liksom över 40, man märker att de börjar också vilja producera sina egna saker, de pitchar sina egna tv-serier till olika kanaler, att man vill bli lite mer chef över sitt eget öde. Men jag tror att jag, även om jag har, hur länge sedan var det att det var? 8 år sedan?
Ja, jag tror det.
På de här 8 åren så har jag ju lyckats ändå hålla mig ovanför vattenytan. Och det är egentligen det enda jag har som målsättning de nästa liksom 8 åren som kommer, att fortsätta kunna leva på det. Sen tror jag att man blir bättre på att inte bli stressad av att jag inte riktigt kan kontrollera när telefonen ringer. Förmodligen, eller förhoppningsvis. Jag hoppas att det blir lättare och lättare.
Här kommer en mörk fråga. Ja. Du tar den för vad den är.
Ja.
Jag märker på mig själv att jag blir gnällig över att folk skickar skämtförslag till mig, till exempel.
Och fy fan, vad tråkigt det måste vara att ta emot för dig.
Ja, men på ett sätt, ja. Men så här, för 10 år sedan hade jag ju bara betalat stora pengar för att någon ens vill höra av sig till mig, liksom. Så jag har ju blivit ett as. Alltså, det går ju stadigt uppåt. Man kommer ju på det själv. Så här, man tar saker för givet, man blir inte så lycklig som man önskar att man hade blivit om man visste om det här för 10 år sedan. Bla, 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 bla. Om man exkluderar typ så här... sexualbrott och kvinnomisshandel. Kan du liksom fatta hur man blir en Dramaten fitt gubbe?
Oh ja, det kan jag fatta. Man skulle typ vilja få in en sån här dramaprofessor som hjälper oss och bena i det här.
Ja, exakt.
Men egentligen så är ju jag inte rätt person att fråga.
Nej.
Eftersom att jag inte har någon erfarenhet av teatervärlden.
alltså då har vi Hollywood-as då. Alltså det finns ju högst upp i hierarkin så finns det folk som beter sig helt sjukt, ja, för att de kan.
Jag tror att det här är bara min teori. Mm. Att förr i tiden så kunde vissa skådespelare som hade fått det här genombrottet, som blev upptryckta på den här pedestalen, som så här, nu behöver vi en actionstjärna, då ringer vi, och nu ska jag inte skit samma Mel Gibson kommer inte att lyssna på den här podden. Men, så här, men då ringer vi Mel Gibson, eller vi ringer Bruce Willis, eller vem det nu var liksom 1992. Mm. Och när man då upplever att man sitter säker på sin post. Mm. Alltså vi kan ju översätta det här till en svensk manlig skådespelare på Dramaten för 30 år sedan. Mm. Att du vet att jag är orubbbar. Mm. Och sen så på det så har du ett bekräftelsebehov, du har en liksom inre ängslighet och du har ett behov av att synas och höras. Mm. Den kombon är ju jävligt dålig egentligen. Det som jag tror har hänt idag är att om man tittar på Hollywood så här, nu börjar de också förstå att den här action, dels så görs det så mycket mer produktioner så att det går inte att Mel Gibson gör en film på ett år och så är han den största stjärnan. Nej. Det man också gör idag är att så här, en nya actionhjälten behöver ju inte vara amerikan. Nej. Så att när Hollywood öppnade gränserna och det finns australienare och engelsmän och tyskar och svenskar som kan göra det jobbet lika bra. Mm. Då blir ju också konkurrensen mycket, mycket större. Mm. Och jag vet inte hur man skulle liksom föra över det till den svenska industrin.
Å andra sidan kan ju svenska produktioner slå utomlands också.
Precis,
det kan ju vända och att man kan... Ja, förstår du vad jag menar? Det är inte bara Bergman som kan.
Nej, absolut. Jag menar, Netflix har ju verkligen öppnat upp för att det behöver inte ens bli liksom en Hollywood-produktion som är det som blir årets grej.
Nej, så därför kan jag vara kortare från vanlig människa till att hamna på pedestalen
absolut,
också kanske.
Ja, absolut, absolut. Och, men jag har fortfarande ingen svar på... Jag kan förstå att man blir en drama... kukgubbe, förlåt, bristen på bättre ord. Men jag kan förstå att man blir det, men jag har inte lösningen på hur man blir av med sådana. MeToo är ju också så stort ämne. Det finns ju otroligt mycket bra saker som kommer det, och det fanns dåliga saker som kommer det, men MeToo var väl en rörelse som någonstans fan städade bort en del av dem. Så på så sätt så var väl det fantastiskt.
Liksom. Gud, ja. Och ingen avkräver varken dig eller mig en lösning på det här. Jag undrar hur man förhåller sig till det när man på något sätt är i branschen. Och så här, ligger landet rätt för dig så kan ju du vara Sveriges största manliga skådis om ett par år. Förstår jag menar?
Men jag tror att om man skulle så här, gå in i det här på en liksom så här, psykologisk nivå, så tror jag att tyvärr är det så att min filosofi före och innan MeToo har alltid varit att så här, fan, det enda man behöver tänka på som människa, det är att vara schysst mot andra. Ja. Det är så jävla lätt. Mm. Det är inte lätt att vara schysst, men det är lätt att komma ihåg. Var bara schysst. De här människorna som beter sig som arslen, jag är bara lite rädd att de kommer göra det. De gjorde det innan MeToo, de kommer förmodligen göra det efter MeToo. Att det är någonstans, det är deras liksom... Alltså en smäll på fingrarna tar inte bort deras större problem.
Det är gamla hundar.
Ja, lite mycket så. Och det kommer väl från... Det finns en massa liksom, faktorer som gör att man blir ett as.
Jo, ja. Liksom. Vi ska byta tonträff här lite grann. Det är ändå så att vi har en kärnverksamhet i den här produktionen. Och det är att du och jag ska bli kompisar, tänkte jag.
Just det. Mm.
Vilket är... Det är första gången vi ses.
Ja.
Så det är tuffa förutsättningar på ett sätt. Men hur skulle du säga, är du... Är ditt liv öppet för ny vänskap generellt?
Definitivt. Jag har också kommit på att jag är öppen för nya vänskap. Jag är också öppen för nya intressen, nya hobbies. Liksom sådär. Sen är jag ju lite av en så här bekvämlighetstyp. Så att jag är dålig på att vårda det. Mm. Alltså att jag är dålig på att vårda en ny vänskap. Jag är dålig på att vårda... Jag vet inte, om jag skulle liksom börja intressera mig för... golf, som jag eventuellt börjar bli, så vet jag att det är upp till mig att hålla på med det. Och då känner jag, men då kommer det inte bli av.
Nej.
Så att det är jag väl slarvig med och kanske lite lat med. Men det går väl att ändra.
Ja, verkligen. Ja. Och det är två som träter i en vänskap. En kan ju dra. Det är ju,
ja, exakt.
Det är
ju
inga problem.
Precis.
Vad är det för hobbies som har krusat din horisont så senaste?
Jag var i Spanien för en vecka sedan. Ja. Och jag
det är så nytt!
Ja, precis. Ja. För första gången i mitt liv så satt jag på en hästrygg och upplevde... det var också om jag ska vara ärlig, och jag tar inte ifrån det här jag ska beskriva nu och de människorna som vi, men om du rider för första gången med en ridhjälm och någon jävla skyddsutrustning eller vad folk har i ett stall i liksom Vallentuna i mitten på mars. Det är en sak. Men jag fick ju rida för första gången med poncho, mexikansk cowboyhatt i kvällssolen uppe i spanska landsbygden med fyra glas rödvin innanför västen. Så att jag blev introducerad till det på ett så jävla mycket
kommer jag kunna
mer
få
romantiskt sätt. Nej, precis. Så att jag är liksom väldigt... Jag har ridit en gång. Men jag tycker redan nu att jag är mer cowboy än de flesta svenska ryttarna.
Ja, det är du ju.
Och det är jag, fan. Ja. Det är jag.
100%. Men det är också så att det här är väl, du har väl tagit heroin, så att säga. Du ska inte ta mer nu, för det kommer, du kommer inte uppnå det där på svensk mark.
Nej, det kommer jag inte göra.
Nej. Så du kanske är Sveriges mest nyfikna person som aldrig mer ska rida, kanske?
Förmodligen. Alltså, Gert, ifall min ridupplevelse i Spanien var heroin, så känns det som att att rida en tisdag eftermiddag i Vallentuna är som en mellanöl.
Vilket också är gott i och för sig, men det ska inte jämföras.
Det kan man inte jämföra.
Ja, men kanske det vi ska göra sen när vår vänskap är på toppen, att vi åker och du får visa mig hur man cowboysar.
Absolut, och det är lätt.
Ja, det är det.
Jättelätt.
Jag tycker alltid när folk säger så här, det gick så jävla fort när jag red, och så ser man bilder på när de alltså, åker och går runt på den här ponnyn och det ser ut att gå i en knop. Ja. Upplevde du, alltså, tror du också att det såg sorgligt ut från sidan, men att det från ditt perspektiv var skitcoolt?
Ja, fast grejen att jag valde ju också att köra det här liksom Lucky Luke-lunkandet. Så att vi, alltså jag och den här hästen, vi galopperade ju inte iväg i liksom skymningen, utan vi bara körde den här liksom, du vet, cowboyen som kommer in till byn och ska liksom förtöja hästen och gå in i baren. Den stylen körde jag.
Just det, ja. Vilken grej. Förtöja, det är roligt.
Vad heter det?
Ja, det är perfekt. Jag tror det är ingen häst. Lätta ankar, tror jag.
Lätta ankar, ja precis. Hästankar.
Här ser du en som kastar in en jingle, för nu ska vi se om våra vänskapsvingar bär, helt enkelt. Det blir kul, va?
Ja.
När känner du dig fin?
I kostym.
Ja. Du är ju lång. Du är en klähängare, som det säger.
Vad heter
det?
Klähängare?
Ja.
Vad innebär det?
Alltså, du är en mannekäng.
Mannekäng?
Ja.
Alltså, jag trodde du menar sån här som de kallar för, det heter väl en häst. Alltså en sån här ställning på jul där man...
Du är en klädhäst.
Folk hänger av sån här...
Det är där vi ska rida nästa gång.
Ja. Och ska rida mig. Nej, nej. Det där tar vi bort.
Nej, det där förlänger vi faktiskt. Mm. Vi tar det två gånger, spelar vi upp det.
Okej. Okay. Då ska rida med.
Jo, nej, men du klär ju i kläder. Om man ska visa upp sin nya tigerkostym så är väl du en lämplig skyltdocka, tänker jag.
Ja, vad roligt. Mm. Ja, det har jag inte... Ja, tack. Det är en jättefin komplimang.
Mm. Varför har du inte alltid kostym då? Varför är du inte Messiah Hallberg, så att säga?
Ja, exakt. Exakt. Det är ju det. Ja. Det är ju det. Men det är ju inte för sent. Alltså,
nej.
Det är ju golfen och kostymen. Det är inte för sent.
Ja.
Ja, jag ska tänka på det.
Det kommer inte vara dumt att se dig i kostym och poncho och cowboyhatt.
Ja.
Det är ju en härlig man.
Med en golfklubba.
Det kan också bli som alltså, ett barn som äter godis varje dag. Om du har kostym varje dag. Man vill ju unna sig kostym ibland, så att säga.
Ja, och jag vill också inte att folk som ser mig i kostym, att det till slut ska bli så här, där går han igen. Alltså att det blir så här, ja, den är brun idag.
Nej. Så. Nej, så där vill man inte hamna.
Nej.
Man vill ha ett överraskningsmoment. Ja, idag har han kilt.
Oj, kostym.
Ja, alltså, vilken kändis blev du ledsen när den dog?
Jag blev väldigt ledsen när Sven-Bertil Taube dog.
Mm-hmm.
Väldigt ledsen.
Hur kommer det sig?
Därför att jag växte upp med Taubes musik, hans pappa Everts musik.
Mm.
Och i... Alltså hela min barndom så lyssnade vi på när Sven-Bertil Taube tolkade Evert Taubes musik.
Mm.
Och det, bland det mest... För länge sedan så gjorde jag en liten roll i en SVT-serie. då en morgon när jag kommer in och sätter mig i sminket så känner jag igen rösten bredvid mig, och då är det Sven-Bertil Taube som sitter i stolen bredvid. Och han skulle också vara med i den här serien, och det var, jag har nog aldrig varit så starstruck som med honom. Så att där blev jag ledsen, för att jag också upplevde att när Sven-Bertil Taube dog så kändes det som att nu gick liksom svensk musikkultur, nu var det slut på den eran lite. Ja. Alltså det kommer inte komma den typen av liksom, vad den musiken har betytt för mig i barndomen, den kommer inte igen. Och det blev så liksom tydligt nu när han gick bort. Så det, där blev jag ledsen.
Ja, det förstår jag verkligen. Vad fint att ni lyssnade på det som barn. Vi gjorde nog lite grann, men det är också, det är inte alldeles lättsmält för barn heller. Det är ett komplicerat språk och sånt där, tänker jag.
Ja, men jag tror att det också tvångsmatades lite i både mig och min syra. Så att jag tror att man lyssnade på det och tyckte att det var otroligt tryggt och härligt, och man kopplade till många minnen. Sen när man blev äldre, då förstod man liksom, då kunde man ta in texterna.
Just det.
Så att,
vilken är bästa? Är brevet från Lillan?
Nej, jag kan inte. För mig är det jättesvårt att säga. Jag tycker väldigt mycket om en låt som heter Fragancia. Det är liksom lite latinska flörtningar. Ja, det är jättemånga. Men den tycker jag är väldigt bra. Så.
Kan du borra i betong?
Jag har gjort det en gång.
Ja, själv?
Nej, inte själv. Det gjorde jag med min pappa. För vi skulle gjuta. Jag kommer inte ihåg varför och när. Men jag vet att jag har gjort det. Jag ska inte säga att jag kan. Nej, vet du vad? Jag kan inte. Jag har gjort det, men jag kan inte.
Ser du dig som en händig person?
Jag är otroligt intresserad. Så att jag är mer intresserad än vad jag är händig. Men jag tycker att det är roligt att, eftersom att mitt yrke är så luddigt, det är så abstrakt vad man håller på med, så tycker jag att när jag är ute på landet och vi bygger en ny veranda eller vi bygger en verktygsbod, då tycker jag att det är härligt att se ett sånt tydligt resultat. Ja. Så nu när det här trallet ligger, så ligger det. Alltså den känslan tycker jag är härlig, för det blir någon form av meditation och man kan ta på vad det är, liksom, bokstavligen.
Det är ju rörande på ett sätt, för att jag känner exakt samma sak, men på en bebisnivå. Att när jag var utmattad i den kreativa världen, då la jag pärlplattor. För det var också väldigt tydligt att man såg, det var så binärt.
Ja, men jag tycker inte att det är någon skillnad på att lägga pärlplatta eller att,
liksom,
eller att lägga trall för en veranda. Det är liksom en fysisk aktion där först så fanns inte pärlan och nu ligger den där. Och nu, alltså, det är egentligen samma ballpark.
Ja, jag. Men brudarna uppskattar en av dem, kan jag berätta för dig.
Ja, men de har ju inte sett din pärlplattetavla.
Ja, fan. Jävla samling.
Han har gjort hela Venedig här.
Kan du dansa på den här? Ja. När kräktes det senast?
Jag kräktes faktiskt för... det här är bara en månad sedan. Jag var hemma och började bli lite så här... Du vet, man blir lite ruggig. När man känner så här, fan, nu kommer en feber här. Och du vet den här känslan där du får feber på 10 minuter. Så. Och så gick jag och la mig, och sen så kräktes jag på natten och hade 39,5. Och sen när jag vaknade på morgonen så var det liksom över.
Men fått i några skit då?
Förmodligen. Vet fortfarande inte vad det var.
Men det är det fina med mag, utöver att man blir smal av att kräkas, så är det så nice att den är väldigt kort.
Ja, precis. Har man tur så är det ju kort. Ja. Alltså. Men när det sker så tror man ju att man ska fan fucking die.
Ja. Jag tror att det är närmast. Om vi tar heroin i sig ändå. Starkare känslor har mitt liv inte erbjudit mig, tror jag.
Nej, men du vet känslan när du gör... det finns ju alltid lyssnare som är så här äckelmagen. Ja. Men när man är i den här aktionen vi pratar om, då finns det alltid ett litet tillfälle där man hinner tänka, jag kommer aldrig mer få luft. Det är också en sjuk känsla.
Verkligen. Man svävar lite där, nu är det över.
Det var det.
Men vad smal man blir. Tar vi nästa, vad är det dyraste du har stulit?
Okej, så här. Jag kan inte säga det här märket. Folk kommer kunna ta reda på det här ändå. Jag var lite sådär modell för ett svenskt märke.
Du hör ju, klähäst.
Ja, men det var ju inte för att jag var snygg, utan det var ju för att så här, ja, men han är lite skådigt. Då fick jag liksom spons på det här märket. Och då har jag för mig, och varför jag då säger här, nu kan jag inte bli anmäld för det här, för att det här är lite god tro.
Jag har funkar det väl inte?
Jag tror det. för grejen var så att jag fick olika liksom rockar. Och lite kostymer. Så vet jag att det var, jag tror att det var en rock. Så de bara, så här, men du kan låna den, för då skulle jag på en premiär. Och jag vet att den hänger fortfarande kvar i garderoben. Mm. Jag vet, den tror jag inte ingick i den här spons-dealen. Mm. Och jag vet inte hur många tusentals kronor den kostar. Men det är väl en dyr stöld.
Ja, jättebra svar ur, alltså ur valuta, ur pengasynpunkt.
Och jag har ändå liksom slingrat mig lite, så att jag tror fan, man kan typ inte sätta dit mig för det här.
Nej, men jag tror att alla har en sån här sak som... Alltså, vi har en overhead-apparat i vår källare, ja, som jag lånade en gång av en man som jag liksom inte har kontakt med längre. Han var bekant då, men inte det nu.
Mm.
Och nu har åren gått, och nu blir det så weird. Så här, hej, du har tagit bort mig från Facebook, vi vill ha tillbaka den. Men jag kan inte slänga.
Nej, det går inte. Nej, det går inte. Alltså, du får bara behålla den.
Ja.
Jag har, apropå det, jag ska bara berätta sen. Jag har också, när jag var lite yngre så jobbade jag på en restaurang. Då jobbade jag uppe i baren. Då vet jag att jag lånade hem en sån här amerikansk industriblender. Ja. Alltså det är de som är dyra på riktigt. Alltså det är ingen sån här Elgiganten.
Nej, just det.
Den är fortfarande kvar i mitt skafferi.
Mm. Men alltså, nu berättar, hade jag varit... De har ju gått vidare såklart. Återigen är det bara weird om du ringer nu. Ja. Hej, blender.
11 år senare.
Ja, det finns mycket bättre grejer nu på marknaden.
Ja, verkligen. Vi hör så här stavmixen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du behöver inte.
Men vad kan du göra med den? Kan du göra liksom äppelkärnor till juice?
Ja, absolut.
Det är det hårdaste jag kunde komma på.
Men man kan också, du vet, göra soppa lenare. Alltså om du gör liksom en grönsakssoppa eller så, här, så kan du liksom bara stoppa in den där och så bara bländar upp skiten till en jävla len sörja.
Ja. Mm. Det är alltid undrat det. Om man skulle göra, om man stoppar ner en hel människa i en sån där.
Ja.
Vilken färg och konsistens skulle vi ha, tror du?
Det beror ju på ifall människan har liksom tömt tarmen.
Ja, just det. Men då säger vi att det har den.
Ja.
Fucking sakkunskap.
Jag tror tyvärr att det här liksom, de här 5 litrarna blod kommer liksom sätta spår.
Just det. Det är rödbetorna i sammanhanget.
Ja, jag verkligen. Jag tror att det kommer bli liksom, och det slutar med allting. Finns det inte såna här grejer man lärde sig på dagis, att så här, alla färger som bland, det blir alltid brunt typ.
Just det, om man blandar. Ja, just det är precis det.
Ja, det blir liksom en brun smet.
Mm. Allt är mästrande när folk börjar med att säga det här man lärde sig på dagis.
Ja,
det hade jag glömt.
Kommer du inte ihåg?
Jo, när du sa det, men jag har glömt mycket från dagis. Får du ordentligt med sömn?
Ja.
Mm. Vad bra. Har du något knep?
Jag lägger mig och så blundar jag. Så.
Menar du det?
Nej, men lite. Jo, jag brukar så här. Jag är en sån periodare med allting. Jag har märkt att när man... Jag menar inte att det är viktigt att gå på gym. För det är det verkligen inte, tycker jag.
Mm.
För det är också så jävla tråkigt.
Mm.
Och jag hatar människorna som är i den miljön. Men gör man någon fysisk aktivitet om dagen, och det kan vara att du liksom gör sit-ups i lägenheten eller armhävningar eller går ut och joggar, det är också sjukt vad det påverkar sömnen.
Mm.
Sen vet jag, jag känner också, jag har en kompis som har jättesvåra problem med sömnen och haft länge. Och jag menar inte att det är en quick fix att göra liksom 20 armhävningar, men det är någonting som jag tipsar folk om att testa i alla fall.
Ja.
Testa, och sen så inte äta för för tidigt in på, eller för sent in på att du ska gå och lägga dig.
Just det.
Nu börjar det bli så tråkig podd det här, men fan, röra på sig, äta okej och sen typ dricka vatten.
Mm.
Så någonstans funkar ju.
Verkligen. Vem sköt Palme?
Det var ju han, fan heter han nu? Charlie Stevens. Det är inte många som vet.
Nej, det var helt nytt för mig.
Ja.
Intressant.
Ni hörde det här. Får också säga att det här är lite av ett skop.
Ja.
Ja. Jag kan säga till alla, Charlie Stevens är nu död.
Men du...
Ingen aning. Det var väl han, Skandia, vad heter han?
Skandiamannen, ja. Ja, precis. Stig Engström. Ja.
Jag tror inte att Christer Pettersson gjorde det.
Nej.
Det tror jag inte.
Nej. Du är född 86.
Sex.
Ja, det var samma år då.
Mm.
Jag är väldigt nära in på.
Nej, jag är ju född på hösten.
Så är det. Mm. Mm.
Så du har... Palmesorgen han lägger sig lite.
Och du har alibi.
Det är alltså ett jävla tydligt alibi. Och jag kan säga, det har du också.
Ja, ja. Det är det bästa med mitt liv, ska jag säga. Jag fick en sidenpyjamas i födelsedagspresent. Men när är senast ditt liv blev permanent 10% bättre?
Jag köpte en liten lägenhet i oktober.
Ja.
Och det är ju första gången jag har köpt en lägenhet.
Ja.
Jag skulle väl säga att mitt liv har blivit bättre av det, i liksom det att jag känner att så här, vad skönt, nu är jag, nu har jag någonting som man liksom kan ta på, vad det är, och att det är skönt att känna att man faktiskt, det är en skillnad med att bo i hyresrätt, det här med att så här, man är lite säkrare på att liksom säga hej till grannarna i trapphuset.
Just det, sånt ja.
Så att, det har väl gjort livet lite lättare och svårare. Alltså det läbbiga är ju att jag nu sitter och har liksom krav på mig att få till de här amorteringarna och till bolånet varje månad. Mm. Men om man skiter i den ekonomiska aspekten så är det skönt att känna att så här, det är roligare att inreda.
Ja.
Man vet att nu är det här till mig.
Just det. Det låter som mer än 10%. Det där är ju en underbar
känsla. Ja, jag skulle säga att det är mer än 10%.
Men det var intressant, det behöver ju inte ha en koppling, men du sa ju att din ambition med den här branschen har varit att hålla huvudet över vattenytan typ. Mm. Eller ändå få fortsätta. Mm. Liksom. Är det kämpigt att få det att gå ihop? Liksom?
Nej, men det beror ju på vem man är och vad man gör med de pengarna man får in. Mm. Liksom. Jag tror att det är många människor. Om man ska liksom prata om den ekonomiska delen av det, så tror jag att många människor glömmer bort att liksom det livet man... Och nu lever inte jag som jag lär.
Mm.
Verkligen inte. Nej. Men det här har jag hört. Jag har läst det här i någon... det är en vuxen människa som har sagt det till mig. Att så här, om du kontrollerar liksom... Det bästa sättet att kontrollera din ekonomi, det är ju att kontrollera det som går ut.
Mm.
Och är jag lite bättre på att kontrollera det som jag liksom släpper ifrån mig, då hade jag upplevt att det inte var så jävla svårt att få det att gå ihop.
Mm.
Men sen så är man ju liksom lite levnadsglad och man är lite liksom live for the moment personlighet. Mm. Så att jag är ju värdelös på det. Det är nog periodvis.
Mm.
Det har ju gått hitintills. Men jag tror att den här stressen med att man är orolig, det är så här, var det här det sista jobbet jag gjorde?
Mm.
Och nu vet jag att jag ska filma hela, från och med söndag till september ska jag filma. Men ändå sitter jag och oroar mig över, vad händer nästa vår? Och det tror jag att jag aldrig blir av med.
Nej.
Men sen så kanske jag kommer bli bättre på att hantera den stressen.
Mm.
Och det är ju för att jag tänker ekonomi.
Mm.
Liksom. Och jag tänker, jag vet inte, jag tänker att jag ska vara strategisk och så här, ja men nu har jag gjort lite komedi, nu måste jag visa folk att jag kan göra drama och så. Men det är så mycket som snurrar i huvudet, tycker jag, när man är frilansare.
Men upplever du, om vi tar schablonbilden av ett tråkigt jobb, eller snarare någon som bara inte trivs på sitt kontorsjobb 9-to-5, men där det rullar in pengar och det finns den här tryggheten finns till 100%. De behöver aldrig reflektera över vad ska jag göra i vår.
Mm.
Det roliga och det festliga och det kreativa och sånt där, upplever du fortfarande att du har liksom ett väldigt mycket bättre liv än om ditt liv hade tagit dig till ett 9-to-5-liv?
Ja, men om jag hade haft ett 9-to-5-jobb, och då tror jag att, och det tror jag liksom de flesta människor, jag tror att de flesta kreativa människor jobbar inte med kreativa yrken. Jag tror att de flesta som är tillräckligt kreativa, de hittar utlopp för det innan och efter jobbet, utanför liksom den biten av deras liv.
Mm.
Det hoppas jag att jag också hade gjort ifall jag inte jobbade som skådespelare. Sen vet inte jag om det är också så lätt att måla upp en bild av att det är att allting är så, det man inte känner till har man så mycket föreställningar om och tror att det är. Jag vet att det finns människor som kanske tänker att skådespeleri, att det är väldigt glamoröst och att det är baserat på många som ibland skriver till mig och vill ha liksom tips på hur de ska liksom komma in på marknaden och hur de ska få roller och sådär.
Mm.
Då brukar jag alltid ställa frågan typ till den personen eller till mig själv också. Fan, undrar om den här människan verkligen brinner för hantverket skådespeleri.
Mm.
Eller om man har en föreställning om att så här, det där ser kul ut.
Mm.
För att det, innan man börjar söka till olika utbildningar och liksom söka roller och liksom ringa till sin kompis fotograf och ta headshots, så måste man ta reda på först. Alltså, är jag genuint intresserad av hantverket eller gillar jag idén av att vara skådespelare?
Mm.
För om man bara gillar idén av att vara skådespelare, då kommer man ge upp det, för det är för jobbigt och för osäkert.
Mm. Liksom.
Och de människorna tenderar till att liksom, förr eller senare också filtreras bort lite.
Ja, jag fattar.
Så att, nu vet inte jag varför jag snöade in på det här, men jag menar bara att jag tror att det finns en tjusning i alla yrken, tror jag. Och hade jag inte jobbat som skådespelare så hade jag hade absolut kunnat tänka mig att jobba med någonting liksom inom hantverksdelen. Liksom, och förmodligen hittat en glädje och liksom passion i det också.
Mm.
Och det här kom ju från en person som sa, jag vill ju inte bli skådespelare. Jag hade aldrig några planer på att bli
skådespelare. Men vad gjorde du på Adolf Fredrik då?
Ja, men det var ju en sån här musik. Då sjöng man i kör.
Ja, det var det. Ja. Okej. Men det bara kändes som att det var en inkörsport till tyngre grejer.
Att det är heroinet här,
ja. Ja, är det en kultur?
Men det som de gjorde, det jag vet att de gjorde på Adolf Fredrik var att det finns väl någon vag koppling mellan att ifall du är musikalisk som barn, eller du har ett gehör, att man då kan liksom, man kan hitta en svag koppling till att, ja, men det är ju en form av kreativitet och det kan vara så att ett barn som är musikaliskt också kanske har lite lättare för att liksom ha en fallenhet för det teatrala eller att så här, sätta sig in i sådana typer av liksom situationer. Så att de var ibland på min skola och liksom scoutade barn som statister till olika serier och så här. Och det var ju så jag började. Det var att det kom fram en barnkastare och frågade om jag ville vara med.
Och vad var första då?
Det var en barn-ungdomsserie som hette...
Var det där Vera eller något? Kan du, hette det det?
Ja, det kanske det var. Just det, Vera någonting. Och då var jag väl typ 14.
Okej.
Okay. Mm. Men jag vet att jag kom dit och tyckte att jag fick vara ledig från skolan. Och sen så hade jag... Förstod inte riktigt vad det innebar. Utan jag bara... jag fick på mig kläder och... När de sa varsågod och börja. Då skulle man inte titta in i kameran. Utan då skulle man liksom... Någonstans vara i den här stunden. Och då av någon jävla anledning så hade jag... Hade jag ganska lätt för att sätta mig in i stunden. Liksom. Mm.
Men du säger att du svarar folk i DM så här, att brinner du för hantverket.
Jag svarar folk i DM.
Nej, men det var intressant, för jag menar bara, du kommer ju inte från att du har brunnit för hantverket, utan du halkade ju in på det lite mer då. Mm. Men är du nu i en situation där du...
Ja, men skillnaden, eller det som jag gjorde var att jag har alltid haft andra jobb på sidan av. Så att jag har alltid jobbat, jag har alltid från jobbat i klädesbutik, jag har kört budbil, jag har jobbat som servitör, som bartender. Jag har haft så otroligt mycket andra jobb.
Tror inte folk att det är blåsningen då när du kommer som budperson?
Om man men det här är ju 15 år
sedan. Jaha, alltså, förlåt. Jag trodde du menade fortfarande.
Nej, inte idag. Men så att jag... Då var det också lite... Och det är väl typ mitt bästa tips till unga människor som vill börja. Uh-huh. Alltså, ha ett vanligt jobb, ett riktigt jobb.
Mm.
Och se vart... Liksom det där intresset tar dig. För jag tänkte ju fram till jag var liksom 24 att så här, men det här kommer blåsa över. Alltså det här är kul så länge det varar, men det kommer inte bli mitt liv.
Nej.
Men sen så har det blivit det. Så att det är väl ett jättetips att så här, ha en plan B.
Just det. Är Hibipora det flest kommer fram på krogen och brölar om?
Ja, det där går ju vågor tycker jag.
Ja.
Ofta har det varit, jo det är klart, Hippopora är ju en. Men sen så gjorde jag ett tag, och det beror på liksom vad som har kommit ut nyligen.
Mm.
Jag hade ju en period då många ville prata. Jag gjorde en serie som hette Svartsjön för några år sedan.
Just det.
Mm. Och då var det många som ville prata om den serien. Och sen så såklart då en man som heter Ove.
Mm.
Men Hippopora kanske är den filmen som folk flest gånger har kommit fram och velat kommentera eller prata om.
Nu pratar med Jerka om Adam och Eva. Det känns som att det är en formbar ålder för folk. Om man såg det då så sitter den kvar hela livet. Typ.
Ja, ja.
Är man sugen då på att säga jag har gjort andra grejer? Fyllo?
Nej, inte. Alltså, nej. För att jag är ju också så här, att stå inför en främling och dra mitt CV i fan, det är min mardröm.
Ja, det är precis sant. Varför ska man börja försvara sig där? Ja. Jättekonstigt.
Och sen mellan 2017 och 2018, då gjorde jag faktiskt, alltså den tanken är ju liksom...
Varför nämner du inte budfirman?
Hissnande, ja.
Du måste gadda dig här och nu minst 7x7 centimeter. Vad blir det?
7x7 centimeter. Mm, det är så stort. Då hade det blivit... ja, men kanske ett djur.
Mm. Häst?
Nej. Mm. Eller så blir det... Nej, ingen häst. Nej, ingen häst.
Nej.
Min morbror var sjöman.
Mm-hmm. Därav Tob? Kanske.
Ja, Tob kommer mer från pappa.
Okay.
Men min morbror var sjöman och jag kommer ihåg att... Jag såg upp till honom, han dog tyvärr när jag var ganska liten, men när han var vid liv och jag växte upp så hade alltid han hade liksom en stor tiger på bröstet som han hade gjort till sjöss.
Mm.
Och han är ju född 45, så jag menar, han gjorde det ju på riktigt. Alltså han gjorde väl den typ såhär 1962 i, var det nu är, Buenos Aires kanske. Så att en tiger skulle jag tycka.
Det är bara så ranelidskt nu. Men det spelar ingen roll. Du gör det för din
just
du gör det för
just det.
Hans skull.
Ja, men då...
Det är jättebra, gör det ändå.
Men det finns också så många djur.
Ja.
Ja, jag pausar den.
Hästhuvud på bröstet.
Ja, men det är också...
Gudfaderskt.
Ja, det är så töntigt.
Jättehärligt. Hästhuvud på huvudet kanske.
Över hela ansiktet. Ja. Ja.
Det är sällan man ser det. Har du varit i Rom med alpin?
Vad i helvete är det?
Det är en skidort i Borlänge trakten typ.
Nej.
Man åkte dit, jag vet inte var du kommer ifrån för klass kanske, men vi som bodde lite runt Stockholm, vi åkte dit på friidrottsdagar och sånt.
Ja, nej. Inte.
Inte det?
Nej.
Åker du ut för?
Nej.
Nej?
Nej.
Nej, inte jag heller egentligen.
Nej.
Nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna. Nu ska vi se vad lyssnarna har för spörsmål.
Ja, det är jätteroligt.
Ja, det här blir kul.
Ja.
Patreon. Vi börjar med Andreas Sigelin. Han undrar, favoritglass of all time?
Det fanns en glass när jag var liten som hette Pärontopp. Det var liksom en strut med gräddpäronglass och så var det liksom mörk choklad på toppen. Den ser ut som en cornetto. Men det är Pärontopp.
Var det GB eller hemglass?
Jag tror att det var typ... Jag vet inte om det var Sia eller Triumf eller... men det var inte GB. Eller?
Ignorant av mig att glömma dem där. Alla, hela...
Ja, det är fantastiskt roligt.
Men den finns inte längre då?
Nej.
Vila i frid. Kristoffer Esping, vilken är den senaste serien du bingeade?
Jag kom hem från Spanien då och har fått en sån jävla blodad tand. Jag träffade en kille i uppe på kampon på någon så här servering som var svensk som ville komma fram och ta en bild med mig. Och så började vi prata lite och då visade sig att han är golfproffs.
Oj.
Så dagen efter så åkte jag ner till en sån här, vet du, driving range eller vad heter det. Och fick typ en privat lektion med honom. Och slog ut massa bollar. Blev så jävla tagen av golf.
Mm.
Så att jag kom hem samma kväll så slog jag på Netflix. Då har de en serie som handlar om golfare under en säsong. Jag drog alla 8 avsnitt på den fredagskvällen.
Yeah. Ja. Men det låter ju som att så den upplevelse av ridning och golf du har fått... Det är min stora dag. Eller det går inte att få en bättre crash course.
Det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt.
Otroligt alltså.
Så det var den senaste serien. Och jag tror att den heter Full Swing. Och den finns på Netflix.
Har du någon favoritgolfare nu då? Förutom honom?
Ja, det är då han... Jag tror att han heter Rory McIlroy.
Mm.
Han heter.
Mm, han känner jag igen.
Ja, han är sådär härlig.
Han var härligt. Ja. Hade du ingen ingång i golf alls förut?
Nej, inte alls.
Otroligt. Du, vad härlig människa du verkar vara som är så öppen för att på riktigt prova
det här saker. Det här kommer stängas.
Jo, men det kanske kommer. Blir valfiske nästa gång. Man vet ju inte vad...
Valfiske känns så jävla olagligt.
Jo. I Sverige tror jag olagligare att rida lite full utan hjälm faktiskt.
Jo, men jag tycker valfiske låter ungefär som att det är så här, du vet, vi ska jaga leopard. Alltså, det låter så jävla icke-20.
Ska du strypa apa, tänkte ja, du? Ja. Johan Dykhoff, vilken hushållssyssla är roligast respektive tråkigast?
Jag tycker att det är väldigt roligt att laga mat, för det är väl ändå en hushållssyssla.
Mm.
Det är nog roligast. Det tråkigaste jag vet är... Ja, men typ öppna fönsterkuvert.
Ja.
Alltså, ta i tur med verkligheten. Mm. Det är väl fan det tråkigaste.
Ja.
Ja.
Ha kivra.
Ja, men det har jag. Ja, du vet, det kommer alltid såna där jävla eftersläntare. Och typ så här, hålla på med, du vet, söka efter grejer som ska in till revis. Alltså, allting som har med papper, och det är nog fan det värsta jag vet.
Har du 7% Jonathan Unge i dig?
Jag skulle ha mer än 7% av honom.
Det är så pass.
Ja, jag skulle säga att jag har kanske 27.
Har du anmärkningar?
Ja.
Du har det?
Ja, ja.
Och fan, bra att du fick lägenheten då. Det ja, är man rädd för.
Bankkvinnan var väldigt snäll.
Vilken queen.
Jag gick in på mötet och sa, snälla. Så det gick bra.
Otroligt.
Ja.
Det här liv är som en... Det känns lite Forrest Gumpigt så.
Ja, men det
spela golf
säga.
Med ett proffs och nu älskar jag golf. Och sen, red... Daniel Melin undrar, mest kontroversiella åsikt?
Jag har nog en del liksom ståndpunkter som jag liksom står fast vid.
Mm.
Men en som jag kommer på nu, på rak arm, det är att jag klarar inte av Voi-sparkcyklar.
Nej.
Jag förstår inte att vuxna människor frivilligt ställer sig på en sån där.
Nej.
Och åker omkring i Stockholms innerstad som ett gäng syrikater. Alltså det är för mig helt obegripligt.
Ja. Men det kittlar ju lite i magen. Har du provat själv?
Ja, jag har ju provat på fyllan. Ja. När min kompis hade sånt här kort, eller abonnemang heter det. Men det är också en grej som jag kan inte förstå.
Vad är ilskan, att de ser dumma ut eller att de förstör stadsbilden eller att...
Inte så här, men jag är ju inte liksom 93 år gammal. Så här, stadsbilden, det är okej. Men det är att folk ser dumma ut och att om du inte äger bil och du inte tar tunnelbanan eller bussen, är det inte ett ypperligt tillfälle att gå med dina ben?
Mm.
Eller cykla?
Mm.
Det är någon jävla lathet och jag är också så här, fan, nu blir jag gubbe här.
Mm. Ja, det är 92 är du.
Jag har lika svårt för så här, det bästa som skulle kunna hända unga människor idag, det är att öppna upp alla telefoner nu och radera den här jävla Fodora-appen.
Ja.
Alltså om du inte ens orkar kliva ur sängen för att hämta din egen jävla hämtpizza.
Ja.
Då måste man fan liksom ställa sig frågorna, fan, är det här liksom, vill jag ner den här vägen?
Mm.
Så att det är väl två saker som folk verkar tycka är skitsköna och smidiga och effektiva och jag kan inte förstå det.
Ja, men strålande, det är väldigt bra att hantera frågan. Och jag håller ju med dig i sak, men man är också rädd. För, som du nämnde ju det här, du är 93. Men om man börjar tänka, vart är framtiden på väg? Eller var är det på väg? Då, jag är bara så otroligt rädd att det blir en ond cirkel. Jag skiter egentligen i min omvärld, men i mitt eget huvud. Om jag ska börja bli konservativ och redan nu.
Ja, men jag håller med om det. Men det finns ju två sidor av det myntet. Den ena sidan är att man, okej, nu har man satt på sig de glasögonen så att man börjar ifrågasätta allting och tycker att allt var bättre förr. Absolut. Men den andra delen av myntet, det är att man också så här, köper grisen i säcken med allt nytt som serveras.
Yeah.
Utan att ställa sig frågan, behöver jag det här? Kommer det här göra någonting av mitt liv? Det här med Fodora, ja, men det är så jävla bra, det sparar tid. Okej, vad ska du ha tiden till?
Yeah.
Jag kan förstå om Fodora hade varit en lösning för människor som fan inte får ihop livspusslet.
Mm.
Men om du sparar 30 minuter...
Mm.
Med att sen sitta på TikTok.
Mm.
Då borde man ju fan skämmas.
Ja.
Så att det finns två sätt att se det där på. Och jag förstår absolut vad du menar. Med att säga, okej, nu har man öppnat dörren till gubbvärlden.
Mm.
gubbvärlden behöver inte vara så jävla förjävlig heller. Alltså, allt med gubbvärlden är inte förjävligt. Vänta, det känns som att det här är också en, det här är ett till avsnitt som vi skulle kunna prata om. Och vi har ju inte så, alltså, man, egentligen borde det gå 20 år, då kanske vi har facit på hur det gick det. Blev det bra med de här apparna eller blev det inte bra?
Mm. Perfekt hanterat, och vi ses senast om 20 år igen. Men först ska vi ta Musikhjälpen-frågorna, gänget som vann i Musikhjälpen då. Robert Olsson undrar, favoritsåpa från 90-talet?
Okej, jag vet att det finns ju vissa grejer som gör att man klassar liksom en tv-serie som en såpa.
Mm.
Och det brukar ofta ha att göra med, dels längd på avsnitt, så brukar det ha att göra med, ja, med lite så här, hur många bågar, hur många plotter som kommer inom en viss tid och sådär.
Okej. Mm.
Men om jag ska säga serie, då kommer jag ihåg att när jag var liten på månaderna innan man, du vet, när man vaknade och innan man skulle till skolan, när man satt och åt frukost, så gick alltid Zorro som tv-serie på månaderna.
Mm.
Som var en sån här, det var ju ingen såpa, men det var ju typ så 250 avsnitt. Mm. Liksom. Det är ett starkt minne. En svensk då såpa, ja, det kanske är Rederiet.
Ja.
För när jag var liten, då gick det en gång i veckan. Och man lämnade alltid ett avsnitt med en cliffhanger. Och så fick man vänta liksom 7 dagar på, ja, hur skulle det gå? Så att, och det var väl den första serien som jag, typ svenska serien jag såg.
Mm.
Rederiet.
Perfekt. Lisa, vilket är det bästa sättet, undrar hon, att få dig att skratta på?
Ja, men folk som bjuder på sig själva är ju en bra start.
Mm.
Och sen då att man har någon form av humor är ju också en bra förutsättning. Ja, men folk som vågar och kan bjuda på sig själva och inte är blyga, då finns ju liksom ingredienserna för att få mig att skratta. Men sen måste ju personen göra någonting som är roligt, antar jag. Eller göra sig riktigt illa.
Mm.
Jag skojar.
Det är inte dumt.
Jag skojar.
Men jag slutar följa Kids Getting Hurt på Instagram. Det går alltid bra för dem, men det är barn som ramlar eller en katt springer in. Det är inte dumt alltså.
Jag ska börja titta på det.
Jag tycker du är väldigt, väldigt rolig. Har det varit självklart för dig att hamna, att göra roliga roller också?
Det är så intressant det där, för att själv har man ju sämst kunskap om vilken bild folk har av en.
Mm.
Alltså vare sig man jobbar på bank eller om man är offentlig.
Mm.
Så kan man aldrig veta riktigt vad folk tycker och tänker om.
Nej. Man är den enda som inte har utifrån perspektivet. Som alla andra har.
Ja, exakt. Mm. Ja, av en liksom naturliga skäl. Jag kommer ihåg att jag har fått höra. Jag fick höra en gång att. Ja, men fan, du är som. Så här skådespelarmässigt. Fan, du är typ nästan som så här Sveriges Ryan Reynolds.
Mm.
Och tänkte, fan vad. Vilken komplimang. Mm. Och sen fick jag höra av när jag hade delat ut priset på Guldbaggegalan, så var det någon regissör som hade ringt min agentfirma och pratat med min agent och sagt så här, jag visste inte att Filip kunde vara rolig.
Nä.
Och då blev jag så här, men vad fan?
Ja.
Så att jag förstår att folks bild av mig är liksom lite spridd. Och det är väl naturligt.
Mm.
Men så att det här med att jag ibland har gjort humor, det tror jag att det har ju varit ett medvetet val, för att jag också vill bredda mig och inte att det liksom bara ska landa i liksom svensk krim.
Mm.
Så att, men jag vet inte var det kommer ifrån. Min pappa är väldigt rolig.
Mm.
Och min syster är väldigt rolig och min mamma är rolig. Jag har fått det kanske från barns ben, tror jag.
Sabrina Nilsson, vilken svensk kändis är en perfekt tia och varför?
Ja, men det finns ju lite olika. Det finns lite olika kandidater.
Mm.
Jo, vet du vad? En perfekt tia när det kommer till svensk kändis måste ju för fan vara Lotta Engberg.
Okej, ja.
Dels har hon varit med i liksom så här, jag minns ju henne sedan barndomen.
Mm.
Hon har ju alltid varit så självklar i sin yrkesroll.
Mm.
Så att man typ, jag kommer ihåg när jag var liten, man tror typ att man känner henne.
Mm.
Och det är väl ett tecken på att man är otroligt professionell.
Mm.
Man tycker att det känns som att hon är så bekväm som programledare. och hon har exakt rätt mängd av det här, kunna kallprata, kunna ge svenska folket trygghet, kunna liksom förhöja folk söndagar med bingolotto, ja, kunna leda en julsjö, alltså hon kunna leda liksom Lotta på Liseberg. Hon, jag skulle säga att hon nästan är perfekt tia.
Helvete vad bra svar. Och ja,
intressant. Fan vad skönt att jag kom på henne.
Men, jag vill, det här är lite så otrevligt, men jag tror att vi har tolkat frågan helt olika.
Aha.
Och jag blev så glad när du sa Lotta Engberg, för jag tänkte så här, vem är Sveriges snyggaste kändis?
Aha, okej.
Alltså en tia.
Ja, det kanske var så Sabrina menade också.
Jag har ju bara fått den här informationen. Jag tycker att du, din tolkning var alldeles underbar. Och det gjorde mig ännu gladare med min tolkning att du sa Lotta Engberg. För det hade varit så härligt om du hade henne som alltså, frikort.
Ja, just det. Ja, det menar så.
Men jag tycker att din tolkning får stå. Jag tycker inte du behöver ändra någonting. Det var
nej,
perfekt.
Nej, vad skönt. Tack.
Jag kan bara hålla med. Och ja, det sägs väl också att hon är vrålmusikal. Alltså hon är så mest musikalisk i underhållning i Sverige.
Ja, det blir bara bättre och bättre. Ja. Fy fan, vad skönt.
Hon är en tia på alla sätt.
Ja,
och vet vad du är?
Nej.
En ny kompis till mig. Här har du ett kompis.
Nej, fy fan vad glad jag blev.
Jag har gjort det.
Ja, vad roligt. Vad synd att inte folk kan se nu att jag har fått ett vänskapsband. Mm. Där det står en riktig vän.
Ja.
Alltså ingen jävla fake skit.
Nej.
En riktig vän.
En riktig vän.
Tack så jättemycket.
Jag är så otroligt glad att du kom hit och tog dig tid idag.
Ja, jag är också jätteglad. Vad jätteroligt här.
Vad fint av dig. Mm. Vill du tipsa om något eller göra reklam för något eller sådär?
Ja.
Något rockföretag folk ska kolla in?
Absolut inte. Absolut inte. Ett tips. Jo, jag har ett tips. När våren kommer nu.
Mm.
Och det blir varmare ute. Mitt tips är att när folk som lyssnar på det här är spontant. Du vet, du kanske har slutat jobbet. Eller du råkar vara ledig. Prova. Nu förutsätter det här att det är bra väder och att uteserveringarna har kommit.
Mm.
Prova att sätta dig själv på en uteservering.
Mm.
I solen. Med solglasögon.
Mm.
Och bara studera folk. Alltså så här, fimpa telefonen. Bara var lite själv. Och bara sitt och vara folkskådare.
Mm.
Det är en otroligt mysig känsla. Mm. Det är ett tips.
Det här kommer jag göra. Du är Sveriges yngsta och härligaste 93-åring.
Ja, fy fan, tack så jättemycket.
Tack som fan för att du tog dig tid.
Tack.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.